Hur man avslöjar en narcissist, vad bus kan betyda för bottenfrusna diplomatiska relationer, hur alligatorer kan få oss att ryta med ljusare röst och vad man faktiskt kan hitta på med fruset bajs. De upptäckterna kan ju tyckas aparta, men de har något gemensamt. Välkommen till Studio DN. Jag heter Sanna Thorén Björling.
Now, ladies and gentlemen, boys and girls, literati, glitterati, pseudo-intellectuals, quasi-pseudo-intellectuals, pseudo-quasi-intellectuals, very stable geniuses, and the rest of you.
Ja, så kan det låta när Ig Nobelpriset delas ut. Hösten här är ju full av fina prisutdelningar. I början av oktober får vi veta vem som har tilldelats årets Nobelpris, men innan dess så får vi en liten uppvärmning. Ig Nobelpriset delas ut till forskning som först får människor att skratta och sen tänka efter lite mer. Maria Gunther, du är vetenskapsreporter på DN. Vad menas med den där beskrivningen?
Ja, det är just det du säger. Det är forskning som först bara verkar fånig och sen får den att tänka. Det är det som är själva grejen med Ig Nobelprisen.
Det har ju delats ut i 30 år och det är många pris, det är 10 stycken. Och vi har precis fått veta vilka det här blir. Och jag tänkte att vi måste gå igenom de här lite. Det är ju helt skilda områden, från spindlar till storpolitik. Spindlar då till exempel, jag visste inte att de inte är insekter faktiskt.
Nej, insekter har ju 6 ben och en kropp som är uppdelad i 3 delar. Medan spindlar har ju 8 ben. Och det här priset då är priset i entomologi, alltså insektsforskning. Det gick ju då till en spindelforskare som upptäckte att många insektsforskare faktiskt är rädda för spindlar.
Just det, och det är ju en värdefull kunskap då kan man ju säga. Sen har vi det okända tillståndet misofoni som har fått pris.
Ja, misofoni, det är då att man reagerar väldigt starkt på ljud från andra människor. Till exempel när de smaskar eller snörvlar eller... Ja, de kan skriva på ett tangentbord att alltså man kan bli så arg, eller man blir irriterad, arg, och man kan till och med slå folk för att man blir så irriterad på det här ljudet.
Och det är några forskare som har gått till botten med detta, att man folk blir äcklade då av detta. Det är ganska mycket psykologi med här. Det finns ju en sak som handlar om ledarskap eller mod, skulle man också kunna säga. Vad är det för pris?
Ja, det är ju priset i management som ju både kan vara ledarskap och kanske... Även administration ska man kunna säga på svenska, för det går alltså till 5 kinesiska yrkesmördare. För det var en av dem, han fick 2 miljoner yuan för att mörda en affärsman. Men så i sin tur anlitade han en annan yrkesmördare som fick 1 miljon yuan för att utföra mordet. Och den andra yrkesmördaren anlitade en tredje som fick 270 000, som i sin tur anlitade en fjärde. De skulle få 200 000 för att göra det här mordet. Och den fjärde anlitade sin tur en femte yrkesmördare som skulle få 100 000 yuan för det här mordet. Men, så alla 5 delar på priset, men ingen mördade offret.
Det var ju tur för offret. Och sen har vi då den här narcissisten. Det finns ju lite narcissister lite här och var. Hur kan man avslöja dem?
Ja, det är en forskargrupp då som har menat att man kan avslöja dem genom ögonbrynen. Alltså dels kunde de se att personer med narcissistiska drag i deras undersökning hade extra täta och tydliga och tjocka ögonbryn. Och sen visar de också att folk faktiskt använder det här för att vi redan vet om det. Att när vi ska försöka klassificera ett ansikte, ser det här ut som en narcissist, så gör vi det ganska bra så länge vi kan se ögonbrynen.
Ja, vad spännande. Det finns ju ett annat pris som handlar om pussar och socioekonomisk status kan man säga. Vad är det för någonting?
Ja, det var en forskargrupp där de ville undersöka det här med hur viktigt det är att kyssas eller pussas på munnen. Då. Så de frågade, de trodde det här kanske de menar de har att göra med ekonomiska statusen i olika länder. Så de lät fler än 3000 personer från 13 olika länder på 6 kontinenter svara på frågor. Liksom hur viktigt de tycker att det är att kyssas, hur ofta de kysser sin partner, hur viktigt det är i olika delar och i olika faser av relationer, liksom i början eller i långvariga relationer. Och så här. De hade väl förväntat sig att se ett samband mellan BNP och frekvens på kyssar, men det fann de inte. Men det de däremot fann var att i länder med stora ekonomiska skillnader så tenderar par att kyssas oftare.
Det finns ju ganska mycket här också om politik. Minst ja. Två som har med politik att göra. Fredspriset till exempel handlar om den gamla konflikten mellan Indien och Pakistan. Berätta lite om det.
Ja, årets fredspris går alltså till regeringarna i Indien och Pakistan för att deras diplomater har ägnat sig åt att trakassera varandra, bland annat genom att ringa på varandras dörrar klockan 3 på natten och sen springa iväg innan någon hinner öppna. Och annat moget beteende.
Det är ju ett bra sätt att trötta ut varandra. Ett särskilt pris går ju till medicinutbildning. Det har också politisk slagsida kan man säga och är också coronarelaterat.
Ja, det medicinsk utbildning det går alltså till Jair Bolsonaro i Brasilien, Boris Johnson, Narendra Modi, Obrador i Mexiko det går, och Alexander Lukashenko i Belarus och Trump i USA, Erdogan i Turkiet, Putin i Ryssland och även till Turkmenistans president är han väl som Berdini, jag kan inte uttala hans namn, Berdimuhamedov. Och de får alla priset för att de har lärt världen att politiker kan ha mycket större inverkan på liv och död än vad forskare och läkare kan.
Vi har några här, priser kvar här. Det är ju en kille som har fått pris, eller en grupp forskare som har fått pris för sin forskning om alligatorer. Det är ju ganska spännande faktiskt.
Ja, alltså de har då låtit en alligator andas in helium. Och så har de tagit reda på om det påverkar hur hur hennes rytande lät. Och det var ju precis som för människor och fåglar så blev alligatorns rytande ljusare när hon hade andats in helium. Så kan man, det kan man kanske tro att det är för alla djur, men det finns, det här är faktiskt första gången man har visat det i kräldjur. Och tidigare försök visat att det här gäller faktiskt inte för grodor.
Aha. Det finns en svensk också där med bland pristagarna.
Ja, han som har lett den studien, han som kom på hur man skulle göra det här försöket med alligatorn och som andades in helium. Han är schweizare, men han är anställd vid Lunds universitet. Och det är lite kul, för att det här är ju inte första gången som Lund får Ig Nobelpriset. Det är någonting speciellt där. De har fått Ig Nobelpriset för att de har visat att dyngbaggar navigerar med hjälp av Vintergatan, och de har fått, ett år fick de en forskare från Lund pris för att visa att myggor och flugor hellre landar på mörka hästar än på vita hästar.
Vi ska strax prata mer med Maria Gunther om Ig Nobelpriset och vad man kan göra med en bajskniv faktiskt. Vi pratar om det roliga Ig Nobelpriset som också är ganska tänkvärt faktiskt. Vi har rabblat igenom ganska många priser här, vi har ett par kvar. Det är ett som handlar om maskar, det kan vi, måste vi bara få veta vad det är för någonting.
Ja, då har forskarna lagt, de har bedövat masker med etanol så att de inte kan röra sig, och så har de lagt dem på en vibrerande platta, och så har de sett att vid vissa frekvenser så börjar de här maskarna att gå in i någon slags egensvängningar. Och det här verkar vara samma frekvenser för flera olika maskarter har de också visat.
Maskarna blev sen placerade tillbaka i sin naturliga miljö och får inte särskilt illa av detta, ja. Har vi också läst. Det roligaste priset, eller det kanske mest lite sådär underfundiga, det har lite historisk bäring också. Det är ju lite märkligt, eller hur?
Ja, det finns en historia som många antropologer och historiker känner till, eller som är spridd över hela världen. Alltså, det ska vara en inuit som på 1940-talet, han, en gammal man, han ville inte återvända till sin bosättning, utan han ville klara sig ensam på isen. Men hans familj tyckte att det här var inte en bra idé, så att de tog ifrån honom alla hans verktyg. Men då gjorde han helt enkelt, enligt den här historien, så gjorde han helt enkelt en kniv av sitt eget frusna bajs. Och så använde han det för att döda en hund, och så tillverkade han en släda av hundens bröstkorg. Och det här har varit en vida spridd historia. Så att det var några forskare då som ville ta reda på, är det här verkligen möjligt? Så de försökte helt enkelt tillverka knivar av frusen mänsklig avföring.
Funkade det?
Nej, det funkade inte. De försökte använda, de hade skaffat slaktavfall, senor och hud och annat. Men de här knivarna, även om de slipade dem med metallredskap och hade de nedfrusna till minus 50 grader, så kunde de inte ens skära igenom kall svinhud. Så att de skulle kunna använda en sån kniv för att döda en hund, det tyckte de verkade helt otroligt. Så det är nog bara en skröna.
Det är bara en skröna, men det är ju trevligt med vetenskap som kan upprepa försöken och få se vad som verkligen stämmer. Du, jag tycker det är ganska spännande här. Borde mer forskning vara rolig?
Ja, alltså det som nästan det som är gemensamt med nästan alla de här studierna är ju egentligen att de faktiskt inte försöker vara roliga. För att Mark Abrams som delar ut det här priset, han säger att sämsta sättet att få Ig Nobelpriset är att försöka få att liksom tänka ut det här ska bli en rolig studie. Den ska jag säkert få Ig Nobelpris. För att alla de här är liksom, de har försökt lösa ett verkligt problem och sen så har det blivit roligt på vägen, så att säga.
Man tycker ju annars att det också kan vara liksom en inkörsport till liksom ett intresse för naturvetenskap. Som tonårsförälder så kan man ju tänka att det här vore ju perfekt. Perfekta upptäckter och locka in människor till de här ämnena. Vad tror du om det?
Ja, det tror jag absolut på. Alltså jag kan ju bara säga själv, när jag kanske var 12-13 år så kom min mamma hem och hon hade varit på någon slags konferens så hade hon för första gången hört talas om kvarkar, alltså de här minsta beståndsdelarna som finns inne i atomkärnan. Och så hade hon, de hade fina bilder, de har roliga namn, de heter upp- och nerkvark och strange och true och beauty och sånt där. Jag tyckte det här lät jättefascinerande, då var jag 11 år och sen 10 år senare så doktorerade jag på strange kvarkar.
Just det, du är doktor i partikelfysik. Jag kommer ihåg när jag såg flytande kväve och gick på mellanstadiet eller något. Då hade jag en klasskompis pappa som var fysiker. Det var ju också väldigt spännande. Jag gick inte så långt. Men det var ju spännande. Har du några fler sådana där minnesvärda liksom, tänkte, saker som fick dig att gå in i ditt område?
Ja, det största jag kan se är det här med de här kvarkarna då, som jag låg och funderade på kvällen och verkligen försökte förstå. Men sen är det ju, min pappa var också här, han gjorde väldigt många experiment. Alltså, jag kom och frågade någonting när jag var liten, typ jag såg en bild i en bilderbok om någon som ramlade, en uggla som ramlade ner i en hink eller i en tunna med vatten och så sprutar upp vatten och så undrar jag så här, men varför sprutar upp vatten när de ramlar ner? Och då så här, nästa gång när jag badade så satte pappa en liten tejpbit där vattenytan var innan jag satte mig i badet, och sen när jag gick ner och satte mig i badet så såg jag ju själv att vattenytan steg när jag var nere, och det var så min pappa gjorde. Det var kanske därför jag blev fysiker till slut.
Men det kan ju leda väldigt långt också, för att en Ig Nobelpristagare kan man ju också få det riktiga Nobelpriset i fysik lite senare. Det har ju hänt. Berätta lite om det.
Det har hänt en gång. Jag tror han heter André Geim nu. Han fick ett Ig Nobelpris för att han hade fått grodor att levitera. Och sen, bara några år senare, så fick han riktiga Nobelpriset för att han utvecklat det här fantastiska nya materialet grafen. Alltså som består av, med väldigt starkt, men bara består av ett lager av kolatomer.
Men man, jag antar att man får liksom lite mer i prispengar av det riktiga Nobelstiftelsen. För här i Ig Nobel, där brukar det vara en normalt sett i alla fall en prisceremoni på Harvard. Det är ju fint så, det blir det ju inte i år. Men man får också en 10 biljoner dollar sedel från Zimbabwe. Vad betyder det där då?
Ja, det är ju jättså mycket pengar, får man ju inte i siffror i alla fall, från det riktiga Nobelpriset. Men det är då ett gammalt pris från, det var ju så att Zimbabwe hade ju en enorm inflation i slutet av, ja, för ungefär ett decennium sedan tror jag. Och det var också så att deras riksbankschef, tror jag, fick Ig Nobelpriset 2009. För att han tyckte att de hade den här enorma inflationen som de tryckte upp triljon och biljardsedlar och allt möjligt. Men de tryckte också upp centsedlar, för han tyckte ändå att det måste ju ändå finnas mindre valörer på pengarna. Och för det fick han priset i matematik, tror jag, 2009.
Jag tycker att vi ska fortsätta premiera underfundiga och tänkvärda upptäckter. Tusen tack, Maria Gunther, med vetenskapsreporter på Dagens Nyheter. För ljudillustrationen stod Improbable Research. Studio DN görs av producent Sabina Marmelakai, exekutiv producent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Miesenberger och teknik Jonas Lindskog, Bauer Media. Jag heter Sanna Thorén Björling.